Jag måste stå närmare micken. Här, hörs det här? Man står här och pratar.
Det hörs lite om jag står där och pratar, men om jag går närmare så hörs det bättre. Och här är inget problem. Nej, jag tror inte jag kan gå runt med micken i handen. Alltså. Hjärtligt välkomna hit allihopa till firandet av invigningen av Rydnet. Vi inte vet om det fungerar riktigt efter sommarens stormar, men vi kan i alla fall inviga det. Det är väl huvudsaken. Jo, jag tror det fungerar till de allra flesta i Rydnet faktiskt. Det tar en del på krafterna att ordna en sån här invigning, och det, allt som tar krafter tar bort krafter från själva huvudprojektet. Men den 2 september så har vi fulla dagen på oss och arbeta med Rydnet, eller hur? Ni som sitter bortanför andra tredje raden här har inte varit med i förmiddags när vi var nere på Idas seminarierum och hade en liten presentation av vad Lysator är och vad Rydnet är och vad internet är. Men det beror förmodligen på att ni redan vet vad de sakerna går ut på. Och det tänkte jag inte stå här och berätta så mycket om heller, även om vi väl kommer att nämna en del om Rydnet och andra nät här också. Det vi ska göra nu under 4 timmar är att höra 5 stycken spännande föredrag, och dessutom så har Magnus Redin lovat att prata om någonting. Om det blir spännande vet jag inte, men jag tror att det kan ha en viss udd också faktiskt, att han brukar ha spännande saker på gång. Tal skjuter vi in efter fikat här nu. Efter klockan 3 alltså. Klockan 3 exakt vet vi inte om det blir. Vi vet att Göran Falkenberg ska hinna med ett tåg som går klockan 4. Och det betyder att 5:05, något sånt där, så måste han säkert sluta prata. Han ska hinna få ner honom till tågstationen. De här föredragen som står på affischen stämmer, förutom att Annette Bredefors från Nätverk C kunde inte komma hit idag. Och istället så har Mats Forsberg från Nätverk C kommit hit idag. Så att det blir föredrag om det också. Alla ni som har fått ett sånt här program, och det hoppas jag alla här inne har fått, finner i det 2 fel. Och det ena är att det står middag på Herrgården klockan 19. Och middagen är inte på Herrgården, utan middagen är på Scandic Hotel i Ryd. Och det är inte sämre det. Det var bara det att Herrgården var så pass bokad så att vi kunde inte klämma in oss där, trots att vi hade planerat så från början. Det andra felet som ni hittar, det är att föreläsningsordningen stämmer inte riktigt. Och det beror på att den var inte bestämd när det här programmet skulle tryckas, så det var tvungen att tryckas någonting i alla fall. Utan föreläsningsordningen är den som står här, där vi först har Mats Andersson från IDA och Nationellt superdatacentrum numera, som berättar om SUNET, Svenska universitetsdatanätet. Och därefter Mats Forsberg från Uppsala datacentral, som talar om Nätverk C, som drivs av Uppsala datacentral, UDAC. De här 2 föredragen, de handlar om nätbyggnad, och det är ju vad vi gör i Ryd också, bygger nätet. De nästa 2 föredragen sen, Göran Falkenberg från Karolinska institutet är här och ska berätta om Medicinskt informationscentrum, som inte föddes igår utan är ungefär jämngammalt med Lysator faktiskt. Och Sten Grimmer Jonsson från universitetet i Lund och universitetsbiblioteket där, som berättar om det elektroniska biblioteket. Och det är alltså 2 användningar av datorer och datornät i syften som inte primärt handlar om datorer. Vi är ju datatekniker de flesta av oss, även om det finns enstaka kulturvetare, kemister och annat i Lysator också. Så är de flesta datavetare och sitter själva och programmerar mesta delen av tiden, kanske. Men det här är 2 icke-datalogiska användningar av datanät framförallt. Därefter, som avslutning, så kommer Jens Sander. Och han har varit doktorand här vid Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik. Tillsammans med Robert Forsheimer, som också har en lång bakgrund inom Lysator, så höll de på att utveckla någonting som heter Softnet, som var ett spännande radiodatanät på sin tid. Och titeln på hans föredrag är Trådlösa datanät från Softnet till Walkstations. Det låter som en mycket spännande titel, tycker jag. Jens Sander hade lite problem att komma hit, så att han kommer nog hit först 3:00. Vi hoppas att han kommer hit överhuvudtaget. Ja, det är vad vi har att bjuda på. Förutom fikat förstås, som vi också bjuder på. Jag tänkte inte prata mer nu, för jag får nog prata lite mer senare också, tror jag. Utan tänkte släppa fram Mats Andersson och förklara vad detta Sunet är för någonting.
Jag förstår att de flesta av er som är här är mest intresserade av tekniken kring det hela och historien kring det hela, hur det hela har byggts upp. Men jag ska trots det börja lite grann med att tala om vad syftet med Sunet egentligen är. Det vill säga de övergripande mål och så vidare som de som har lagt resurserna i det här projektet har kommit fram till. Så ska jag återkomma ganska snart med teknikhistoria. Men för de som inte vet vad Sunet är, och jag vet inte vad Strömbrytan sitter, där kanske, så kan vi börja med en liten enkel definition i alla fall. Vad är Sunet? Vad är målet med den här verksamheten? Sunet betyder då, kan vi då uttolka som Svenska universitetsdatanätet. Naturligtvis så fungerar det även med den engelska varianten, Swedish University Network. Man väljer bokstäverna på rätt ställe så går det bra. Även om man stavar med E. Men Sunets mål, det är alltså att stödja det behov man har, och helst lösa naturligtvis det behov man har av kommunikation inom högskola och universitet. Att genom samverkan mellan högskolorna i Sverige främja datakommunikation som är till nytta för högskolan. Och det betyder att de organisationer som kommer i fråga att använda Sunet, det är naturligtvis då universitet, högskolor och nära samarbetspartners, ska jag väl tillägga. Därför att det finns en del institutioner utanför den här rena universitets- och högskolevärlden som är med. Nu är vi lyckligt lottade i Sverige i det avseendet, det ska jag återkomma till lite grann senare, att även andra kan använda sig av samma tjänster, eftersom det finns privata bärare av de här tjänsterna som gör det möjligt för vem som helst att göra samma sak som Sunet kan göra. Och när vi ändå är inne på den här lite administrativa biten av det hela, så kan vi väl påpeka i alla fall vad som är tanken att man ska använda sig av. Det ska vara förenligt med vad man sysslar med på universitet och högskolor. Och naturligtvis, man ska inte använda det i kommersiellt syfte. Och anledningen till att man inte ska använda det i kommersiellt syfte, det är ju helt enkelt att kostnaden för det här står staten i någon mening för. Alltså, ja, de står naturligtvis för kostnaden, och sen hur det här fördelas, det är en helt annan sak. Den är säkert inte intresserad av. Men staten står för den här kostnaden, och då ska man alltså inte använda det här i kommersiellt syfte. Så det är en ganska viktig bit av det. Sunet har ju blivit en väldigt stor framgång som vi ser det. Och det täcker nu alla universitet och högskolor i Sverige. De stora universiteten med höghastighetslinjer och de mindre medelstora högskolorna som heter med lite sämre kapacitet. Men hur kom det här till då? Ja, sånt här händer inte av sig själv och inte över en natt. Och därför tänkte jag då försöka mig på lite historia här. Och jag gör inte på något sätt anspråk på att skriva någon officiell Sunet-historia, utan jag tänker berätta några saker som jag själv känner till och som jag själv har varit med om. Redan tidigt så visste man ju att man skulle kunna kommunicera med datorer. Och man hade ju då ARPANET, som det kallades i Amerika och så vidare. Det fanns ju, man hade hört talas om det här. Och vi gjorde faktiskt försök väldigt tidigt att få igång sånt här, fastän de var tafatta. Redan på första hälften av 70-talet när jag jobbade på Uppsala datacentral där Mats Forsberg jobbar nu för tiden. Det ska väl alltid finnas någon Mats där. Så insåg vi att vi med ganska moderata ansträngningar skulle kunna åstadkomma embryot till ett universitetsdatanät i Sverige. Vi hade en duktig kommunikationskille som erbjöd sig att skriva den programvara som behövdes för att knyta ihop Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitets datacentraler som alla hade IBM-datorer. Tyvärr fick vi inte cheferna med på det här, så vi fick aldrig göra experimentet, men vi hade idén fullständigt klar, så vi kunde ha haft början till det som sen blev Sunnet. Det kunde vi ha haft 74-75, men så blev det tyvärr inte. Det pågick ju verksamhet på många olika håll, inte bara i Amerika och i Sverige. Och den 5 april 1978, har jag lyckats hitta i en gammal almanacka, så var jag på ett möte på QZ. Om ni inte vet vad QZ är, så, eller var, så var det alltså namnet på Stockholms universitetsdatacentralen i Stockholmsområdet, som då servade Stockholms universitet och KTH på den tiden. QZ är nu mera historia. Då hade man ett möte där man demonstrerade någonting som kallades EIN, European Information Network. Och man hade då byggt upp ett antal linjer, eller kopplat upp ett antal linjer i Europa, skaffat sig kommunikationsutrustning, och man skulle ha en häftig demonstration av vad man skulle åstadkomma med det här. Och det man lyckades visa, det var att man kunde skicka ett meddelande till en kommunikationsnod i Italien och få tillbaka det, och det såg i stort sett likadant ut. Nu var vi inte så säkra på om det verkligen hade varit i Italien, men det sa man. Dessutom så kunde man köra ett system mer eller mindre interaktivt i England. Och det här var ett menyhanteringssystem. Om ni vet att med den tidens utrustning så betydde menyhanteringssystem att man skrev ett antal rader på en vanlig alfanumerisk bildskärm, och sen skrev man en siffra någonstans vilket alternativ man skulle ha. Det här var nu igångkört så nyligen, några dagar före den här demonstrationen. Naturligtvis för att man skulle ha någonting att demonstrera. Det här var en demonstration som gjordes på flera håll i Europa samtidigt. Så att man hade inte hunnit ta bort de statusmeddelanden som fanns i kommunikationsnoderna. De hade man ju därför att överhuvudtaget se att någonting hände. Så istället för att fylla en bildskärm med 10 alternativ, så fick man ett alternativ, och sen fick man 3 rader, statusrader, som sa att meddelandet har passerat där och där och där och där. Sen kom nästa alternativ och sen några rader. Så när det hela var slut så hade man ingen aning om vilka alternativ man hade. Men det hade i alla fall kommit fram någonting. Många av er är väl för unga, men på den tiden fanns det ett populärt sånt här Valfrid Lindemann-inslag om Kiviks marknad, där Valfrid Lindemann då hade anställt en ormtjusare. Och han hade inga ormar, som Valfrid Lindemann sa, men han berättade om dem, och det var rent kusligt. Så jag kunde inte låta bli att göra en liknelse mellan Valfrid Lindemanns ormtjusare och den där demonstrationen på QZ. Kanske inte var helt så lyckat, för det visade sig sen att jag satt bredvid handläggaren på STU, som på den tiden delade ut pengar till såna här saker. Jag kände honom inte personligen, men efter det fick jag reda på vem han var. Men så gick det i alla fall till på den tiden. Några år senare så drog man igång det som kallades STUs ramprogram för informationsbehandling. Och det har Linköpings anknytning så tillvida att uppbyggnaden av datavetenskapinstitutionen, föregångaren till den datalogigruppen, skedde till stor del med hjälp av pengar från det här STUs ramprogram för informationsbehandling. Då drog man igång det här på ett antal olika ställen i Sverige. Det var väl främst Göteborg, Uppsala och Linköping, och Stockholm var säkert med på något hörn också. Och i den, när man drog igång det, så kom det upp en diskussion om att man borde se till att de här olika datalogigrupperna på olika håll i Sverige skulle kunna kommunicera med varandra och utbyta information. För då hade nämligen ARPANETet, den första varianten av ARPANETet i Amerika, kommit så långt som man hade sett verkligen vilken användning man hade där, genom kommunikation mellan olika forskningsgrupper, speciellt då mellan öst- och västkusten i Amerika. Det där ledde till ett antal diskussioner. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men sannolikt var det påsken 79 som vi diskuterade det här på Chalmers i Göteborg. Från början fanns det en väldigt enkel idé kring det här, att sätta ihop bara de datorer som de här forskningsgrupperna hade. Men det blev lite mer av det så småningom, och det beslöts att man skulle se till att varje universitet fick en X25-anslutning, och man köpte då en X25-anslutning av Televerket, och den där televerkstjänsten hade då några olika namn. Jag vet inte att jag kan påminna mig vad de heter. Databas 300 och sådana här saker. Ja, just det. Det här blev, och då är vi inne på början av min korta sunnethistoria. Det är det som brukar kallas sunnet etapp 1. Det där blev inte...
Ursäkta, det var ju inte en kommentar till databas 300. Det var ju ingen databas.
Nej, nej, det var ju ingen databas.
Det var någon som myntade, jag minns inte vem det var, att det skulle heta databas 300.
Ja, anledningen att det hette databas 300 var ju att Televerket försökte sälja det där som en tjänst där man skulle komma åt databasen. Det var därför det hette databasen, men det är helt rätt, det var ingen databas. För det fanns inget data att hämta inuti det här. Ledningarna var ganska tomma, om man säger så. Det här bytte namn några gånger. Man uppgraderade till 1200 till exempel. Det blev inte fler databaser för det. Man bytte namn till Telepack och så vidare. Eller om Telepack var äldre, det kommer jag inte ihåg. Men i alla fall. Vi hade alltså X25-anslutningar på ett antal olika universitet. Vi hade även X25-anslutning här i Linköping. Och vi gjorde lite försök med det där. Det man kunde göra via det här nätet var egentligen att logga in som en enkel ASCII-terminal på en annan maskin någonstans. Det som ju då kallas PAD eller XXX eller dubbel Salkov eller vad ni vill. Och sen gjorde vi enkla försök med elektronisk mail. Vi utbytte faktiskt elektronisk mail på den tiden med en teknikinstitution i Uppsala. Vi fick det aldrig i klinisk drift, som du på Karolinska institutet skulle säga, men vi fick det i alla fall att fungera något. Vi utbytte några mejl, men vi kunde inte köra det med någon större framgång, någon längre tid. Det visade sig då att den programvara som fanns tillgänglig på alla olika datorer för att göra något vettigt av det här X25-kopplet som fanns då, den var alldeles för dålig och gav alldeles för låg funktionalitet. Så det här fick ingen större användning annat än att ge möjligheten att logga in på andra datorer som en vanlig terminal, kan man säga. När man hade hållit på med det här i några år, då tillsatte man naturligtvis som vanligt i Sverige en utredning om det här. Och 83-84 så genomförde FRN en utredning kallad Datorkraft för forskningen. Sen var jag här på något papper. Och ett resultat av det här, det var då att FRN, forskningsrådsnämnden, som normalt fördelar pengar till tyngre utrustning, tog på sig ansvaret för att någonting skulle hända. Och det betyder att man satte igång ett nytt projekt som vi då, när vi pratar om sunnet, brukar kalla sunnet etapp 2. Därför att det egentligen det är som det sunnet som vi upplever idag på sätt och vis började. Efter ett antal ganska vilda diskussioner så kom man då i alla fall fram till att det man skulle bygga var ett nät för forskare och inte ett nät för forskning. Det här första sunnet etapp 1 hade i många avseenden varit ett nät för forskning och inte ett nät för forskare. Och jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det här skulle vara ett produktionsnät som fungerar och som ger forskare inom i stort sett vilken disciplin som helst möjlighet att kommunicera, utbyta information, elektronisk mejl och så vidare med andra grupper i Sverige och utanför Sverige. Det här resulterade i att man som första steg då gjorde någonting som man visste att man skulle få fungera snabbt. Helt enkelt för att få igång det här och visa nyttan av det här. Och vad gjorde man då? Man gjorde en liten undersökning om vad det fanns för datorer på universiteten som lätt kunde kommunicera med varandra. Det visade sig att det fanns då ganska mycket DEC-datorer. DEC-system 20 som fanns här i Linköping under många år. VAX-datorer naturligtvis och PDP-11 och sånt där. Och att man med en rimlig ansträngning i form av inköp av hårdvara och definitivt rimlig i form av insats, människoinsats, kunde få det här att fungera. Och då satte man upp ett decknet som täckte de svenska universiteten, de stora universiteten. Och som bärare av kommunikationen här, eller transmissionen, så köpte man då X25-linjer av Televerket. Man köpte de här X25-kopplen. Det var det snabbaste man kunde få fram. Och det enklaste. Det här nätet hade då i dagens mått mätt mycket låg kapacitet. Nominellt var det här alltså 9600 bit per sekund. Och eftersom det här sen fungerade som ett par, någon extra nivå som naturligtvis lägger på lite extra overhead och så vidare, så fick man inte igenom sig det våldsamt mycket. Det var i alla fall ett oerhört stort framsteg att man fick ihop det här. Och det fungerade väldigt bra. Och fungerade då under ett antal år. När det hade gått ett par, tre år så var det naturligtvis, ja, naturligtvis skedde det hela tiden en översyn av det här. Men då var tiden mogen att göra någonting drastiskt nytt. Och då hade även Unix-systemen kommit på så stor frammarsch. Det fanns mängder med Unix-datorer då vid 88. Det var så att säga början på den Unix-våg som vi fortfarande lever mitt i. Och i och med att Unix då spreds, så spreds ju även den här programvaran TCP/IP som ju egentligen då från början är en standard för amerikanska försvaret. Eller för amerikanska projekt stödda av amerikanska försvaret, kanske vi ska säga. Det var ju nämligen så att amerikanska försvaret la pengar i utveckling av den här programvaran på Berkeley, Kalifornien. Och motprestationen var då att den skulle bli gratis. Så den blev tillgänglig över hela världen. Så att därför är alltså den här TCP/IP-programvaran stort sett gratis. Och då började man titta över det här och kom fram till att man skulle köpa fasta länkar istället för de här X25-kopplen. Och den som då var överkomligt i pris på den tiden, det var 64 kilobit per sekund. Sen satte man brygger på det här. Och egentligen så kan man säga att, nu kommer någon att säga att jag har fel, och det har jag, om man går in i tekniken i detalj. Men egentligen gjorde man Sverige till ett stort internet. Och sen gjorde man lite trafikseparationer och sånt där naturligtvis, för att inte alla skulle behöva lyssna på vad alla andra sa. Men egentligen gjorde man ett stort internet av de svenska universiteten. Och det fungerade då väldigt bra. En av arkitekterna bakom det här är en kille som har varit med och sen lagt sig i och haft goda idéer varje gång. Det är Peter Löper, som flera av er känner till. När det hade gått några år jag skulle tro 1990 eller någonting sånt där, jag kommer inte ihåg riktigt exakt när, så startades det en privat tjänst på marknaden för TCP/IP, SwiftNet. Jag har inte tagit reda på när de kom igång. Men i alla fall resulterade det i att Televerket tyckte också att de borde kunna erbjuda någon sån här liknande tjänst. Med SwiftNet har Sunnet hela tiden haft ett gott samarbete i form av samtrafiksavtal. Och varför jag pratar om det här just nu, det är att förhandlingen om ett samtrafiksavtal med Televerket resulterade i den här uppgraderingen som står sen.
Du menar väl TIPnet?
Nej, jag pratar om SwiftNet. Jag kommer till TIPnet.
Ja, okay. Vad heter det först?
Nej, SwiftNet är Tele2.
Ja.
SwiftNet fanns före TIPnet. Tele2 startade då SwiftNet, Swedish IP Network. Och Televerket, som det heter på den tiden, insåg då att de borde göra någonting också. Som sagt, Sunnet hade skaffat ett bra samtrafiksavtal med SwiftNet. Hur det ser ut, det har inte med det här att göra. Men
när var det bara?
Ja, det kan jag inte svara närmare på. Ja, jag vet att vi får utföra med ett avtal som jag kommer till strax, 1991. Sunnet förhandlade fram ett bra avtal med SwiftNet. När Sunnet förhandlade med TIPnet om ett motsvarande samtrafiksavtal, så resulterade det i att Sunnet fick en uppgradering av sina linjer från 64 kilobit per sekund till, det var tänkt från början 1 megabit per sekund, men sen visade det sig att det blev 2. Så den här uppgraderingen som skedde 1991 från 64 kilobit per sekund till 2 megabit per sekund, den kostade inte Sunnet någonting. Utan det den kostade Sunnet var att man lovade att i framtiden, under en viss tidsperiod, några år sedan, ha samtrafik med Televerket och vara en likvärdig partner, så att säga, vad gällde TCP/IP-kommunikation. Det var ju ett sätt för Televerket att rabattera Sunnet utan att därför behöva gå ut och säga att vi ger rabatt. Det är ju motsvarande saker som sker med andra leverantörer. Man skriver ju hellre ett avtal om ett samarbete än ge en hög rabatt. Det är mycket bättre. Då kan nämligen ingen annan komma och säga att de ska ha samma rabatt. På det sättet fick vi den här uppgraderingen till mellan 1 och 2 megabit per sekund. Det är att jag säger 1 till 2 megabit per sekund, det är att Avtalet sa 1 megabit per sekund. Det visade sig när man byggde upp det nätet att det var lika enkelt att köra 2 megabit per sekund. Så det blev 2 megabit per sekund efter ett tag. Och anledningen till det är att 1 megabit per sekund är ingen standardhastighet i Televerkets utrustning. Multiplexorerna går på 64 kilobit per sekund, 2 megabit per sekund, 34. Och skulle man då ta ut 1 megabit per sekund i det här måste man sätta dit en bulk till. Och det var ju liksom onödigt. Så därför fick vi en uppgradering till 2 megabit per sekund mellan de stora universiteten 1991. I maj 1990 så tillsatte NFR, Naturvetenskapliga forskningsrådet, en utredning om framtida superdatorkraft i Sverige. Nu undrar ni vad det har med det här att göra. Men det har en hel del med det här att göra. De här funderade ett tag. Och i januari 92 så lämnade de ett betänkande då. Där man beskrev ett scenario för hur man tyckte att superdatorfrågan skulle lösas i framtiden i Sverige. Och i den utredningen står det en sak som för Sunnet blev oerhört väsentlig. Det står det nämligen att ska vi överhuvudtaget syssla med kraftfulla beräkningsresurser, som man ska kalla det istället för superdatorer, i Sverige, så ska vi ha ett kraftfullt nät. Det finns ingen som helst anledning att ha häftiga datorer om vi inte har häftiga nät för att kommunicera med dem. För häftiga datorer, om jag nu får kalla det så, det kanske vi har råd att ha på några ställen. Men för att den resursen då ska kunna spridas på ett rättvist sätt över landet så ska vi ha ett häftigt nät. Så i den utredningen så fanns det en uppskattning till och med om vad det skulle kosta att uppgradera Sunnet till vad man då tyckte var ett nät som i tiden skulle passa bra för superdatorkommunikation. Nämligen 34 megabit per sekund som är nästa logiska steg om man köper kapaciteten av Televerket. För det är deras nästa multiplexorhastighet. Sen skickar man naturligtvis den här utredningen till utbildningsdepartementet och regeringen och allihop där. Och de funderade naturligtvis på det här. Men en sak kom ut ovanligt snabbt ur den här utredningen. Och det var uppgraderingen av Sunnet. Den kom 2 år tidigare än allting annat. Eller åtminstone 1,5 år tidigare än allting annat. Så i den forskningspolitiska propositionen som väl kom då februari 93. Så hade man sagt att Sunnet ska uppgraderas till 34 megabit per sekund. Och då satte en våldsam aktivitet igång naturligtvis att åstadkomma det här. Och när man sen fick klartecken på att pengarna också fanns, men det räcker ju inte med att man säger såna här saker i en proposition, riksdagen ska tycka sitt och det ska skrivas beslutsbrev och allt möjligt sånt där. För det är lite farligt att beställa såna här dyra saker innan man vet att man kan betala. Men till slut när alla papperen var klara, och det var de strax före midsommar 93 tror jag, för det slutbrevet kom, så satt man då med rekordfart igång en upphandling av den här kapaciteten. Och det var alltså en riktig upphandling av den här kapaciteten. Man gick ut och frågade några operatörer på marknaden, kan ni erbjuda det här? Och Sunnet fick faktiskt ett par mycket seriösa offertförslag på det här. Bara vi då valde att fortsätta samarbetet med Televerket eftersom det var den bästa offerten helt enkelt. Sen ingick i det här naturligtvis också att uppgradera kommunikationsutrustning på olika håll i landet. Så det här kostade då, man beräknar att det här kostar storleksordningen 10 miljoner kronor per år om vi räknar drift plus avskrivning av investering. Det är som den storleksordningen. Och det var ett ganska tufft program att uppgradera det här tidsmässigt. Linjerna var beställda till början av 94. De levererades nominellt några dagar för sent, men egentligen inte. Jag menar, man ska ta hänsyn till vad det är man håller på med också. Och februari 94 så fick vi faktiskt igång ett 34 megabit per sekund mellan de större universitetsorterna. Och i och med att vi har fått igång det så tillhör vi faktiskt verkligen toppligan om hur det här fungerar på olika håll i världen. Amerika har naturligtvis ett häftigare nät. Och England har väl för tillfället ett häftigare nät. Men sen är det inte så många som har bättre nät än vad. Det ska vi ju vara stolta över. Om vi ser på det här på ett annat sätt, då kan vi ju då se hur överföringskapaciteten i Sunnet har förändrats under åren. Det kan vara någon ordning på mina bilder också. Och som ni ser så är på intet sätt ambitionen slut vid det här. Va? Utan vi hoppas naturligtvis att kunna arbeta vidare. Och för de som är intresserade av teknikutveckling, vilket jag antar många av er är, så ingår det faktiskt i det här sista avtalet nu med Telia, där vi köper den här 34 megabit per sekund kapaciteten från dem, ett försök som startar under nästa kalenderår, tror jag, eller vi planerar det i alla fall, med ATM-teknik i Sundet. Och jag säger ett försök, det vill säga vi vill väldigt noga utvärdera vad ATM-tekniken ger i det här läget, om den på något sätt har något mervärde för oss. Om den kan ersätta den teknik vi nu använder med fasta linjer och så vidare. Så vi tänker inte ge oss på något experiment med att bara byta till ATM utan vidare. Utan vi ska noggrant verifiera att det först ger oss någonting. Televerket är ju naturligtvis väldigt intresserade av att introducera så pass modern teknik som möjligt på marknaden. Och i det avseendet tycker de att Sundet är en kompetent samarbetspartner för att utreda hur den här tekniken kan fungera i framtiden. Slår det väl ut så kommer alltså Sundet att byta till en ATM-teknik inom ett par, tre år. Men det vet vi naturligtvis ingenting om än. Det har helt och hållet att göra med hur det här pilotprojektet utfaller. Och det kommer att gå till så att vi kommer att köra linjer parallellt med det vanliga Sundet och pröva hur det går. Och kanske koppla över det om vi tycker att det verkar stabilt nog, men ta det väldigt försiktigt. Så ni ska inte bli rädda för att det blir några störningar så att säga i den vanliga driften för det här saken. Det ska vi se till. Men vi är väldigt nöjda med det avtalet med Televerket, att vi får den möjligheten att vara med och testa ut den moderna tekniken. Hur är det då med anslutna system? Ja, när man gjorde den här Decnet-uppkopplingen, då gjorde man ju då någon enkät. Och jag tror att direkt när man satte igång Decnet då, vad var det, 1985, så ser ni att strecket är ganska långt nere där, va? Jag tror det var 65 datorer som man fick med i första omgången på en gång. Sen svällde ju naturligtvis det också ganska snabbt, men det var början. Och nu är vi uppe i storleksordningen 40 000 datorer som ansluter. Nu är ju det här en siffra man kan leka med som man kan med all statistik. På den tiden var alla datorer flera användarsystem, kan man säga, och betjänade många användare. En hel del av de datorer som nu är registrerade för användning på det här nätet är enanvändardatorer. Det finns mängder med PC-registrerade, Macintosh-registrerade och så vidare. Så att man ska ta en sån här siffra lite försiktigt, men det visar i alla fall tendensen, va? Att det här är en oerhörd expansion, det är frågan. I den nuvarande Sundet så har vi då naturligtvis ett antal tjänster. Sundet är ju egentligen bara kommunikationen. Och Sundet erbjuder en plattform för att sedan lösa andra uppgifter. Men det här kan vi säga är det som man normalt sett kan använda om man har en Sundet-anslutning. Terminalanslutning, det vill säga på något sätt få kommunikation med en dator som du vill logga in på någonstans. Det kan du ju via din egen dator eller via terminal sända på något sätt. Datorpost har ju blivit en kraftigt svällande aktivitet på Sundet. Jag vet inte hur många mejl ni får om dagen, men jag får en hel del. Filöverföring, det vill säga flytta data fram och tillbaks. Någonting som på senare tid har blivit väldigt väsentligt där, det är till exempel att få nya versioner av programvaror som man förr i tiden skrev ett brev till Amerika och sa, kan du skicka en ny tape? Och så vidare. Och sen kom tejpen bort eller någonting sånt där på vägen. Nu så loggar man in på något lämpligt dator och letar upp något lämpligt arkiv. Och sen har man sin nya version av programvaran om några minuter. Och naturligtvis kommer det bli så i framtiden att mer och mer distribution av programvara kommer att ske den här vägen. Och jag antar att inom en nära framtid har vi även, eftersom nu Sundet är sammankopplat med andra nät, så har vi även kommersiell distribution via Sundet där man får programvaran och sen kanske man får ringa sig till en nyckel eller någonting sånt där för att sen få tillstånd att använda den och få någon fakturaadress som de kan skicka fakturan till. Superdator.komst. Det är naturligtvis jag är intresserad av eftersom jag tillbringar en stor del av min tid på Superdatorcentrum. Det vill säga, vi ger möjlighet för forskare över hela landet att köra på den superdator som vi står ute på salen. Internationella nät. Internet är, som ni väl alla vet här, inte ett nät, utan internet är ett nät av nät. Det är en sammankoppling av mängder av substrukturer. Och via sunnet så kommer vi då med i det stora internationella kommunikationskonglomeratet, eller vad det nu är. Och det ger oss möjlighet att kommunicera med i stort sett vem som helst. Vi har väldigt god konnektivitet mot Europa, mot Nordamerika och mot delar av Asien. Även mot delar av Sydamerika, tror jag. Afrika är mindre utbyggt, så att säga. Men det har sina naturliga förklaringar. Vi har en informationstjänst där man kan få reda på lite grann om sunnet och så vidare. Vi har en faxförmedling. Det står en maskin i Umeå som kan skicka fax. Det har diskuterats om det skulle byggas ut med faxförmedlingar på andra ställen. Det har hänt på något ställe, men inte överallt. Sunnet stöder också sådana här arkiv och informationstjänst. Sunnet stöder några sådana här FTP-arkiv på olika ställen. Och en väldigt viktig sak som kommer sist här, det är det här samtrafik med Swipnet och Tipnet. För det betyder nämligen att sunnet på det sättet, genom genom bra avtal med Swipnet och Tipnet, har sett till att vi kan kommunicera med alla som är anslutna till sådana här nät i Sverige, utan att för den skull sunnet behöver bli en serviceorganisation åt industrin eller åt organisationer utanför universiteten. Så faktum är att sunnets inställning till det här och sunnets moraliska stöd till det här bidrog nog väldigt mycket till att Swipnet så snabbt kom igång. Därför att när de började prata om Swipnet så sa vi hela tiden från sunnets sida, det är bra, gör det, för vi vill helst inte ta hand om den här typen av kunder. Vi vill koncentrera oss på universitet och högskolor, och vi vill inte serva ABB, Ericsson och vad det nu är för ena, utan det vill vi att någon på den öppna marknaden tar hand om de kunderna. Och det är så lyckligt i Sverige så det till och med finns två bärare där, det kanske till och med finns fler nu. Men där har vi då Swipnet och Tipnet. Swipnet som då är Tele 2 och Tipnet som är Tele 1 eller Telia, vad man ska kalla det. Och vi har samtrafiksavtal med dem, vilket innebär att någon som är ansluten till Tipnet kan kommunicera med någon som är ansluten till sunnet. Och någon som är ansluten till Swipnet och så vidare. Så det finns liksom ingen anledning för kommunikationens skull att vara ansluten till ett eller annat nät. Utan det här är en fråga om att sunnet servar universitetshögskolor, Swipnet, Tipnet servar industri. Och det ser vi som en stor framgång att vi har fått den lösningen. De som är teknikintresserade kan vi ju visa det här för sunnets 34 megabit per sekund linje. Det är alltså 34 megabit per sekund, de snabba linjerna finns då till de stora universitet och högskoleenheterna. Det är egentligen 11 enheter som har fått den kommunikationen då. Och det är en karta över slut. De här blåa ringarna, det är alltså FDI. Och då får jag säga att här i Linköping är FDI-nätet lokalt väldigt dåligt utbyggt. Det sträcker sig från växelrummet till sal. Men vi arbetar hårt på att få det utbyggt här inom de byggnader som omfattar teknisk fakultet. Vi fick igång en FDI-anslutning till superdatorn i Saab i våras, och vi hade vissa problem med den först, men nu verkar den gå väldigt bra. Naturligtvis är det så att vi måste ha kommunikation med omvärlden för att det här ska bli intressant. Det är klart att det kan vara intressant inom Sverige, men väldigt mycket av trafiken på sunnet är trafik som slutar i något annat land. Eller som kommer från något annat land. De nordiska länderna har då gått ihop om att sköta den internationella förbindelserna. Det är ju faktiskt så att på telesidan, när man hyrar telelinjer och sånt där, så gäller det verkligen det här att om man går ihop och köper 10 gånger så mycket kapacitet, så kostar det inte 10 gånger så mycket. Utan det kanske bara kostar 2-3 gånger så mycket. Så på tidigt stadium så bildade man då den här organisationen som heter Nordnet. Där de nordiska länderna gick ihop för att sen på ett bra sätt lösa sin kommunikation med Europa och Nordamerika. Och i första hand Nordamerika. Faktum är att under en tid så hade de nordiska länderna den bästa konnektiviteten ute till universiteten, så att säga, av stort sett alla länder i Europa. England hade också väldigt bra konnektivitet ut, men de envisades med att köra lite annan programvara, så de hade problem på det sättet. Så att vi låg långt framme i Sverige genom att enkelt och smärtfritt kunna kommunicera med våra kamrater i Nordamerika. Och Det som pågår för tillfället, det är starka strävanden att få upp även det här nordiska nätet till samma hastighet som det svenska, det vill säga 34 megabit per sekund mellan de nordiska länderna. Där har vi ett problem så tillvida att tariffsättningen internationellt är skild från den nationella tariffsättningen när man köper telelinjer. Och det har vi inte lyckats komma förbi än. Det återstår ett antal förhandlingar innan man kommer fram till något vettigt resultat. Lite grann om internet då. Den här stora kakan som vi är en liten delmängd av innan jag slutar. Som ni ser, det här är siffror alltså som aldrig är aktuella. I och med att man har skrivit ner dem är de fel. Även om man sätter datum på dem så kanske man måste sätta klockslag och sekund och allt möjligt på dem. Men det här ger en uppfattning om vad det är. Det står nu att 81 länder kan man nå med internet i juni 94. 1983 års tillväxt var 160%. Och det är en intressant sak där att för tillfället växer internet snabbare utanför Amerika än i Amerika. Och det har naturligtvis att göra med att Amerika byggde upp det här tidigare, så att man har naturligtvis byggt ut det mycket mer. Och om vi då tittar på datorer som kan nås på internet, så är det väldigt många om man säger så. Det här med internets succé är ju samtidigt ett stort problem om ni inte känner till det. Det är nämligen så att om internet fortsätter att växa på det här så kommer TCP-protokollet ganska snart att upphöra att fungera. Så därför pågår stora ansträngningar för att ta fram det som då kallas nästa generation IP. Man tog ett principbeslut den här sommaren och jag vet inte riktigt vad det principbeslutet innebär, men det får vi se framöver vad man kommer fram till. Men man har haft många kompetenta människor som har arbetat med det här. Och det kan jag inom parentes säga då att tack vare Nordnet-arbetet som var väldigt framstående tidigt, jag ska sluta om ett par minuter till, och vårt samarbete med speciellt en grupp i Holland, RIPE-grupp och Surfnet, men speciellt RIPE, så har stora delar av utvecklingen av speciellt routingprotokoll, man har haft inflytande på det från Europa, och det har egentligen varit då den här Amsterdamgruppen och Stockholm, HTH, gänget som har suttit där och kört Sunnet och Nordnet, som har haft oerhört stor kompetens på det här området och verkligen deltagit aktivt i de diskussioner man har haft om hur man ska bygga framtidens IP-nät. Speciellt de här routingprotokollen som går under olika versionsnamn där, BGP 3 och 4 och så vidare. Och där är igen då Peter Löpberg, som speciellt också Bernhard Stockman, mycket aktiv. Var 13 minut ansluts ett nytt nät. Gud bevare mig. Det kan ju aldrig sluta av. En fördelning av vilka typer av nät det är, så ser ni att tillväxten här på slutet har resulterat i våldsam tillväxt på den kommersiella sidan. Och fortsätter vi på det här sättet så är vi 2001 lika många användare som jordens befolkning. Och nu är vi ute och cyklar igen i statistiken, eller hur va? Men det är ju kul att extrapolera. Och det här är ju också en intressant sak, antal internetanslutna datorer per 1000 invånare. Det är också en sån här sak som man kan få att bli lite olika beroende på hur man registrerar datorer i olika länder. Men i alla fall någorlunda signifikant. Vi ser där att de nordiska länderna och USA, vi är väldigt framåt på det här. Från Australien, Schweiz, och sen kommer förvånansvärt så kommer då Tyskland, Storbritannien och Frankrike väldigt långt ner där. Nu har man en väldig expansion i de länderna just nu, därför att man har, speciellt Frankrike, har man då förbättrat internetinfrastrukturen våldsamt på slutet. Så det kommer man att få en våldsam explosion under snar framtid. Även i England. Tyskland är mer tvivlaktigt hur det går. Där har man fortfarande ett starkt Deutsche Forschungsnät som har sina egna idéer. Och vad är då internet i Sverige? Jo, där har vi Sunnet. Vi har Swipnet. Ja, Tipnet som är då, och Transpacnet som är några olika sådana här publika bärare av IP-tjänst som du kan köpa av. Och nu glömde jag naturligtvis läsa upp en, men det är därför att Nätverk C, som då är också en sån här bärare av den här tjänsten i Uppsala. Det är där vi ska fortsätta nu, eller hur?
Först har vi en sak bara, för det är som de motståndare till internet, eller vad säger jag, Telia, det är ju längre än innan, att internet är så förfärligt subventionerat och dåligt, men en uppgift jag har hört är att det visst bara ska vara 8% av trafiken som subventionerar. Men vet du, har du några närmare detaljer?
Vad menar du med subventionerat? Ja, sådana siffror kan jag inte svara på, därför att om du med subventionering menar till exempel att staten betalar, så då är hela sundet subventionerat.
Ja.
Och hur sundetrafiken sen förhåller sig i internettrafik när man räknar globalt, det har jag ingen aning om. Och jag menar hur många nät på internet som är subventionerade i och med att de är universitetsnät, statliga institutioner, militära installationer.
Nej, jag
har inte sett den siffran jag har.